With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hallå.
Hej. Hej Olga.
Gud, hej Malin. Det var sjukt länge sedan. Ja. Det var 2-3 veckor sedan tror jag. Eller?
Ja.
Mer kanske.
Det är mitt fel igen. Jag har varit sjuk. Igen.
Åh nej.
Nice.
Ja, nu känns det som att du behöver semester eller?
Aha, jag måste ha semester. Precis om det.
Ja.
Fast det får jag inte. Jag är ju egen företagare.
Ja.
Jag har aldrig semester.
Nej.
Men man kan vara på olika ställen och jobba. Det är bra.
Ja. Det låter ju så himla härligt att vara egenföretagare, men jag inser ju också att då, det är ju då man nog jobbar som mest, tror jag.
Det stänger jag aldrig av.
Nej.
Och du måste alltid vara liksom tillgänglig och leverera snabbt, för det finns så många andra som kan.
Ja, jag hör vad du säger.
Ja.
Ja,
jag är lite trött.
Ja, men du var sjuk sist vi skulle spela in.
Jag tappade rösten, så det gick ju inte.
Nej.
Jag fick någon influensa, jag var så sjuk. Alltså det var länge sedan jag var så sjuk. Jag var jättefrisk hela vintern. Sen har jag varit jättesjuk hela våren. Men det här var det sjukaste sjuka jag
har. Och jag läste också det här med när du var hemma med barnen och hade 40 graders feber.
Ja.
Och skulle hämta barnen.
Nej,
men det finns ju liksom inga alternativ.
Man måste bara, nu hjälpte Alba mig lite med vissa saker. Men jag var ju tvungen att lämna till exempel och hämta vissa dagar. Och så var det så här matsäck och det var liksom precis i slutet på terminen. Och jag hade så 40 graders feber i 5 dagar. Jag var så sjuk. Alltså jag var så borta, jag kunde knappt prata. Och sen så hade jag någon halsgrej, så jag var så svullen i halsen så jag kunde svälja. Och sen tappade jag rösten också. Så jag gick omkring hemma och försökte skälla på barn och var själv. Jag är ju själv med barnen också nu.
Hela tiden. Just det.
För Alex,
så ingen avlastning heller?
Nej. Nada, noll.
Okej. Okay. Ja. Ja. Du känner dig sliten?
Sjukt sliten,
ska jag säga. Du ser inte sjukt sliten ut ändå, måste jag säga.
Det är många som säger det.
Ser väldigt fräsch ut under omständigheterna.
Men jag känner mig så jäkla trött. Alltså. Och jag är lite så vimsig, säger fel saker och gör konstiga grejer och sådär.
Minnesluckor.
Ja, egentligen är jag bara full.
Survival mode.
Ja,
rödvin!
Ja.
Nej.
Ett glas om dagen. Nej.
Ja, jag förstår dig.
Det är en slitig vår. Alex har ju inte varit hemma.
Men nu är han stationerad i, det låter väl lite som att du är en militärfru, du vet, folk som är stationerade utomlands i långa perioder och
ser
man själv.
Ja, det är lite så.
Ja, men nu är han stationerad i Helsingfors.
Ja, så han är där hela veckorna. Och sen så fram till förra helgen, så när han kom hem då, så har han ju spelat teater hela helgerna.
Just det.
Så att han har kommit hem på fredagen, gått direkt till teatern, spelat fredag, lördag, söndag, åkt på söndag kväll efter föreställningen tillbaka till film. Alltså så att det är liksom...
Ja, och det spelar ju egentligen... Galet. Ja, men det är det. Och det jag tror att när vi har pratat om det här förut, men när man tänker att det är en period, men det spelar under periodens... Alltså när perioden är, så spelar det ingen roll att man tänker att det är en period.
Nej.
För att man kan liksom inte riktigt se bortom den perioden.
Det är ju till oktober liksom.
Ja, oj, en lång period.
Så det är liksom, nu har han ju inte teatern på helgerna i sig. Så det hjälper ju lite. Så att, men han, det är ändå sådär, så han är hemma typ två dagar. Så att det är ju
körigt.
Är det att ta. Och sen är det så roligt, för jag vet att när jag tittar på det här schemat, när han visar det, så jag bara, nej men det här är inte så, det var inte så farligt. Det kommer bli jättebra. Och sen så nu när vi är mitt i det, jag bara, fan tänkte jag. Och sen har jag jobbat jättemycket dessförinnan också. Jag var ju på Island då.
Ja.
Första halvan av våren. Ja, nog om det. trött är jag? Hur är det med dig? Du har ju varit magsjuk.
Ja, jag har varit nej, inte i Barcelona, på väg hem från Barcelona. Ja.
Det värsta.
Det värsta, faktiskt. Och, ja, men det sjuka
är...
Det
har jag också varit en gång,
fy fan. Ja, men alltså, jag var i Barcelona med mina tjejkompisar över en helg, eller en lång helg, nu över nationaldagen. Nationaldagen, ja. Så vi åkte på torsdagen. Ja, men gud. Ja, ibland så vet jag inte, mina dialekter kommer fram. Vi åkte på torsdagen och kom tillbaka på måndagen. Mm. Och då skulle vi hade jättetrevligt såklart. Det var jättekul och jättemycket tapas, jättemycket cerveza och jättemycket tomato bread och du vet alla de här grejerna som man äter där. Så det var superhärligt verkligen, och vi bodde på ett jättebra hotell och låg i poolen. Och så här. Men grejen är att så här, i 4 dagar gick vi runt och så här, varje ställe som vi gick förbi, bara här är det. Så var lite kaxiga, bara här får man salmonella och här är så här, matförgiftningsvarning. Du vet, här är ju bakterier och det så här. Höll på liksom, bara, oh, gud vad hemskt det skulle vara om man skulle bli magsjuk. Vad hemskt, i 4 dagar. Sista dagen. Ja, nej, men sista dagen så är jag och min ena kompis, för den tredje kompisen åkte till London på jobb. Lite tidigare på dagen, så då hade vi en hel dag liksom i Barcelona. Det var samma dag som vi skulle åka hem och planet skulle gå på kvällen på måndag då. Så då hade vi en hel dag, så vi promenerade runt på stan och sådär, och så skulle vi gå och äta lunch på ett jättebra ställe som är liksom, det är en kedja som finns lite i städer runt om i världen. Så vi bara, men här kan vi äta. Och då beställde jag in en tuna tartar.
Tonfisk har fällt mig också, fy.
Ja, och jag tror fan inte, alltså jag kan typ inte ens tänka tillbaka på den.
Nej, jag förstår det.
Nej, men grejen är att så här, och du vet, jag beställer in den här, och så vet vi också drivit om att vi har beställt in så sjukt mycket mat hela tiden. Det är så här, vi går ju så all in. Det är så, det är lite så här, du vet, lite för många tapas som vi inte hinner äta upp eller inte orkar äta upp på slutet. Så då beställer jag in tuna tartar och en sallad. Och så kommer det ut, och min kompis beställer också någon så här, en sallad och någonting mer. Och så när min mat kommer, det första hon säger så här, åh, jag beställde fel igen, gud vad din ser god ut. Och jag bara, den ser helt fantastiskt ut. Det var verkligen så jätte, men det var verkligen typ en helt tonfisk. Alltså det var ju, hela tallriken var fylld med rå tonfisk. Okej? Ja, så isa skuren i ganska tjocka bitar. Så jag bara, men gud, ska man orka det här? Så får jag bara, men börja äta gott och sådär. Och sen efteråt så kommer personalen fram och bara, ja, men hur smakar det? Jag bara, jo, men det var jättegott. Men det var så här, hon bara, ja, men för det här är en ny rätt som vi testar. Så vi frågar alla våra gäster om hur det är. Jag bara, jo, men det var jättegott, men det var lite för mycket. Alltså jag hann, alltså jag kunde inte, orkade inte äta upp hälften, för att det var verkligen en enorm stor bit tonfisk. Ja, men och det, och hon, Angelica då, min kompis, smakade en bit. Ja, och så var det inget mer med det. Vi fortsatte vår promenad och sen så här, under dagen så kände jag lite, men grejen är att vi var på något annat, så åt lite så här sorbet och lite sådana grejer. Så grejen är att jag vet inte, jag tror att man kan bli magsjuk av typ vad som helst. Det, och vi har ju pratat om de här historierna, att ja, men okej, ska man kanske bara äta grönsaker? Nej, för att då tvättas ju den i det vattnet. Och det, ett ägg har några blivit magsjuka. Alltså det är lite så här, can you ever be safe? Yeah, I don't know.
Man
inte,
man får bara chansa, man får köra.
Ja, men och sist jag var magsjuk var i Mexiko. Vilket också är, ja, men det är lite så här, jag åt en massa saker som jag kanske inte borde ha ätit. Men ja, så var det inget mer med det. Jag bara känner lite så det bubblar i magen under dagen. Ja, men nej, men du förstår inte. Ja, men bubblar i magen lite under. Och sen när vi ska åka tillbaka till hotellet, vi tar en taxi till hotellet för att hämta våra väskor och åka till flygplatsen. Då känner jag så här, men jag måste nog gå på toa. Först.
Och sen när man bryter
och då, och då kände jag bara så här, nu, och jag bara, och kom ut från den där toaletten och bara, Angelica,
gå inte in.
Ja, nej, men inte bara det, men alltså, jag tror fan den här tonfisken. Alltså, hon bara, nej, är det sant? Så här, min, gud. Så här. Åker till flygplatsen. Flyget är försenat. Nej. Jag är på flygplatsen, springer på toa typ 10 gånger. För att jag känner så här, hur ska det här gå? Okej, flyget ska gå 9:00. Så istället så går det klockan 10:00. Och du vet, men allt det här. Så till slut så, du vet, jag känner bara så här, jag tar tabletter som jag har köpt första dagen. För jag hade huvudvärk. Då har jag köpt någon så här paranoxi, eller vad det heter, paracetamol, något sånt. För jag tänker, för jag känner också att jag har feberfrossa. Så jag är varm och jag är kall. Och känner bara så här, alltså det här liksom, jag mår jättedåligt. Jag mår illa och springer på toa hela tiden. Så jag tar de här tabletterna och tänker så här, men det här kan i alla fall kanske, du vet, jag vet inte, slå bort febern eller någonting. Flyget är försenat, så till slut så här, världens längsta kö in på flygplan. Du säger, vi sätter oss, och Angelica bara, men nu är vi liksom i alla fall på flyget. Så här nära har vi aldrig varit. Det här blir ju liksom vårt ledord. Så här nära hem har vi aldrig varit. Jag bara, nej, det är sant. Och då säger hon också så här, men nu har vi ändå liksom klarat väntetid. Nu måste du bara klara, du vet, upp och ner, landningen. Jag bara, okej, så här, jo, men det här kommer nog gå. Så här, men vi lyssnar på podden under tiden, så vi lyssnar på en massa så här poddar.
Vad podd?
Vi sitter och lyssnar på, jag vet inte vad, någon, så här, någon dokumentär om folk som har blivit mördade. Det var helt liksom blankt. Så vi sitter på flyget, jag har på säkerhetsbälten, när jag sitter vid liksom gången för att jag ska kunna springa på toa hela tiden. Och det första som händer när planet lyfter, så känner jag den här det här illamåendet. Jag har dessutom på mig, jag ska berätta det här, jag har på mig en vit klänning som jag har på mig hela dagen, Så det, och när planet lyfter, då känner jag så här, nej, alltså jag vet inte vart det kommer komma ifrån, men det kommer komma någonstans ifrån. Paniken, du är så här, panik. Så det, jag bara, och så tänker jag så här, räkna till 10, då kanske de här, du vet, lamporna släcks, du vet, om man kan gå upp. De släcks aldrig, det är verkligen så här, en evighet, du vet. Så jag bara, nej, jag skiter i. Jag tar av mig säkerhetsbältet, springer mot flygvärdinnorna, alltså att alla sitter, hela planet, alltså alla som sitter i sina stolar, bara kolla vart fan hon ska, du vet. Springer fram till flygvärdinnorna. Det är en kille och en tjej. Det är en kille och en tjej som sitter där, och tjejen börjar skrika på mig direkt. Hon bara, "Miss, what are you doing? You have to go and sit down." Så jag bara, "No, I can't. You have to open the bathroom." De sitter ju precis vid toaletterna. "You have to open the bathroom." Och killen är så här, alltså jag ser att han tycker synd om, för att jag nästan gråter, för att jag känner så här, alltså jag vägrar skita på mig. På ett flygplan i en vit klänning. Ja, och hur fan ska de sanera, du vet, alla de här tankarna. Jag bara, vad ska hända med mig nu? Vad ska de göra med mig? Så du vet, jag tänker så här, skicka in mig på den här toan och låt mig flyga runt där. Och stäng in mig. Ja, du vet, så här, jag får typ torka eller vad fan jag ska göra där inne efteråt. Och så han reser ju sig upp, den här killen, och vill ju öppna. Jag ser ju, han har ju en god intention. Medan den här kvinnan skriker, "You have to sit down, you have to sit down." Och han bara, I'm sorry, I can't let you in. Han ser ju paniken. Men jag bara, "You have to let me in. I have to go to the bathroom." De bara, "But no, you can throw open the bag that is in your seat. There's a bag in your seat." Och du vet, hur ska jag, "I don't think I have to throw up. I have to use the bathroom. I don't know where it's coming from." Alltså det är så, hur ska man säga? Och de bara, "No, you have to go. You can use the bag in your seat." Jag bara, alltså, "I cannot use the bag." Ja, men liksom, "I cannot use the bag in my seat." Okej. Okay. Så jag bara, är defeated. Och bara känner så här, okej. Okay. Vänder mig om. Och du vet, då sitter ju hela flygplanet. Du vet, allas huvud är så här, ute i korridoren. Och bara tittar på mig. Tjejen som sitter bredvid mig, eller som sitter på andra sidan gången, hon ser helt förskräckt ut. För att hon tänker, vad ska den här kvinnan komma tillbaka och göra för kaos med hela den här raden? Ja, det är så här, hon ser helt, hon stirrar på mig med öppen mun. Och jag känner bara så här, alltså, jag bara, kommer. Nej, men exakt. Och jag tänker så här, jag tycker mest synd om mig själv. Jag skiter ju fullständigt i hur du känner just nu. Jag skulle typ kunna spy på dig. Nej, men alltså, det är på den nivån. Så jag sätter mig i sätet. Och det sätter fast säkerhetsbältena, och Angelica bara, okej, vad kan jag göra? För jag håller på att svettas också, kallsvettas, och håller på att tuppa av. För att jag känner såhär, jag försöker keep it all in. I don't know what I'm keeping in, but I'm keeping it all in. Alltså verkligen såhär, du vet. Och hon sitter och fläktar mig med en sån här, du vet, jag vet inte vad det är, någon sån här informationsblad. Sitter och fläktar, du vet. Och jag bara, det är såhär helt. Sen till slut, så fort den här lampan släcks,
du vet.
Ja, exakt, ringer upp, den här killen står redo, öppnar toan åt mig, stänger in mig, ja, du vet, och jag är där inne. Sen till slut, sen efteråt, så kommer, jag ska inte berätta vad som händer inne, men så grafiskt behöver jag inte vara. Nej, men grejen är att efteråt när jag kom ut, så kommer han fram till mig, han bara, "What do you need?" Jag bara, "I need water." Han bara, "Okay," han bara, "Can I ask you, are you just nervous or are you sick?" Jag bara, "I am not nervous, I can tell you that." Vad ska jag säga, it's a tuna, för du vet, man vet ju inte heller hur noga är de med att... Ja, men exakt, fotboll, men hur noga är de med att jag vill ju inte smitta ner folk runt om, eller det vill ju inte de heller.
Förgiftning smittar ju inte, så att
det... Nej, exakt, men det var bara, alltså det var så hemskt. Och jag kom hem 3 på natten dessutom, för att flyget var försenat, vi skulle vänta på bagaget. Kom hem 3 på natten, barnen kom, de var mamma jätteglada över att jag kom hem. Jag bara, "Hej, älskar jag, mamma måste springa på toa." Det är det första jag gör när jag kommer hem. Så vaknade dagen efter, 39 graders feber, alltså helt, och helt som en zombie. Alltså jag kunde inte, ja. Ja, jag låg i soffan hela dagen och var bara helt, så jag kunde inte äta någonting. Så Kody fick ju också köpa så här tabletter till mig och så här, fick dricka en massa Resorb och sånt. Men det värsta, jag tycker ju faktiskt synd om honom också, för han har ju också haft det kämpigt under dagarna som jag har varit borta. Jag har ju haft det jättekul, verkligen, fram till den punkten. Så han har ju väntat på avlastning. Ja. Du vet till exempel nu, som att ifall Alex skulle komma hem och bara, jag ska inte jobba på en vecka. Förstår du, om han skulle komma hem nu och så är han inte, du vet, han är inte
funktionell. Man blir lite provocerad.
Ja, men exakt, jag tror, ja, men plus att Cody också har varit superförkyld själv, så här dunderförkylning, bara längtat efter att jag ska komma hem, ta hand om barnen, jag kommer hem död. Död, alltså verkligen så här, det går, jag kan inte, du vet, jag kan inte ens.
Och det luktar lite också.
Ja, men alltså väldigt, ja, nej, men det var hemskt. Det var jättehemskt. Jag är väldigt glad för att jag inte skit på mig i min vita klänning på ett flygplan. Jag har ingen
aning. Och jag tänker så här, tacksam för
i livet, exakt. Ja, men jag tänker också så här, vad hade de gjort då? Hade de varit, hade de känt så här, ja, men det var ju ändå bra att vi höll på de här flygplansreglerna och inte skickade in henne på.
Jag skickade in henne där 2 sekunder för tidigt, så att hon.
Ja, men det är jätte, jag fattar inte.
Nej, jag fattar inte heller.
Nej, men alltså vad gör de i det fallet? Det måste ju ha hänt någon gång att någon har skitit på sig, eller? Att
jag tänker så här, från sån. Jag har någon slags, jag vet inte vad.
I såna flygningar också där det finns liksom möjligheten eller risken att folk är magsjuka eller matförgiftade eller du vet så här. Det måste ju ha hänt någon gång. Någon måste ju ha skitit på sig. Hur, alltså hur hygieniskt är det på en skala på ett flygplan? Och luften som cirkulerar också. Vad gör man då?
Jag vet inte, det är en svår fråga. Alltså,
alltså på riktigt borde de.
Jag vill aldrig uppleva det så att jag får veta vad de gör.
Men på riktigt så borde de ju ha ett rum där inne. Där de stänger in, alltså karantän för människor.
En liten
som
bur.
Ja, men en liten bur med toalett. Alltså, och de här massa påsar som man kan, jag vet inte, göra vad man vill med. Spy, bajsa. Alltså, whatever. Ja, go all in. Ja. Och så kan man ju flyga runt där. Alltså, who cares? Men jag tänker så här, alltså, det var, men det var hemskt.
Det är ju så enormt regel.
Fast varför? Det fattar jag inte. Vad ska hända med mig inne på toaletten? For my own safety. Well, for everyone's safety. Ska ni inte bara stänga in mig?
Kanske att man har ett arbete med lite ansvar så, så kan vi bli lite maktfullkomliga, säger jag helt ogenerat. Där de liksom tycker att nej, men nu, det här är en regel och det här är så himla viktigt, nu måste vi hålla på det. Men man måste ju också kunna vara lite mänsklig, känner jag, i en sån situation. Hon såg ju paniken.
Ja, ja, alltså, jag höll ju nästan på att gråta. Jag bara, please. Alltså så här, bönade bara, jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag ställa mig ner på knä? Alltså bara, du vet, så här, vad ska jag göra? Men det var i alla fall, det var den hemskaste flygresan jag har varit med om hittills. Så det var ju väldigt nära ögat, kan jag säga.
Elias blev ju matförgiftad på flygplanet när vi flög hem från LA. 11 timmar satt jag med honom i knät medan han bara
kräktes. Och, det är det,
alltså, och jag var så rädd att han skulle också då bajsa på sig, men det gjorde han inte. Men jag var så rädd liksom, så att jag satt ju och försökte hålla in.
Ja, liksom. Men alltså, exakt.
Och det var för att jag tvingade honom, det var kyckling, flygplansmaten, det var kyckling.
Men du ser, det kan ju hända, alltså, det kan ju hända när som helst, vem som helst.
Och sen så gick det en timme.
Han samvetet.
Bara, jag måste, och jag bara,
fan. Samvetet, Malin. Ja, nej, borde inte ha tvingat.
Nej, men jag har också råkat illa ut med tonfisk. Tonfisk är jävligt förrädiskt.
Alltså jag tror, alltså jag ska inte äta tonfisk. Alltså jag känner verkligen så här, blä. Jag ska verkligen inte äta tonfisk.
För hantering fick jag veta då. För jag fick ju, jag var iväg på jobb. Vi plottade sommarmode. Och vi var på Gran Canaria. Mm. Så skulle vi äta lunch. Mm. Och då tog jag tonfisk. Halstrad sådär. Och sen så bara sitter jag, så bara känner jag hur min kropp är så här, det börjar så här åka upp och ner. Alltså jag blir varm och kall.
Ja,
varm
och exakt kall. Så känner jag.
Och så börjar hjärtat dunka. Och så tittar de på mig, de bara, så du är alldeles, du har så röd fläck i hela liksom huvudet och på halsen ner. Och så här. Jag bara, men jag behövde inte, utan jag fick bara så här, jag trodde att jag skulle dö. Så jag fick sån dödsångest. Mm. Så att de fick ju ringa efter läkare. Då hade jag fått en anafylaktisk chock som man kan få om man är allergisk.
Mm.
Nu var jag inte allergisk, men man kan få det från tonfisk om den har förvarats på fel sätt.
Du ser,
så de kom ju och en adrenalinspruta in i liksom i rumpan, och helt plötsligt så pratade jag flytande spanska och skulle så här säga ja till mina barn. Jag bara tänkte så här, mina barn, man måste säga hej då till mina barn. Alltså jag hade riktig dödsångest, så jag trodde på riktigt att jag skulle dö.
Liksom.
Så in i en sådär på en liten rullstol och så iväg och sagt kullerstensgator in på någon liten mottagning och dropp och grejer. Jag var helt borta. Alltså. Så obehagligt.
Ja, men alltså, och hur lång tid tog det innan det läget stabiliserade sig?
Det tog några timmar, tror jag.
Mm.
Och sen fick jag åka hem. Men sen var jag helt medtagen liksom.
I resten av resan, eller? Ja. Men det är det man vill ju
jobba,
inte heller.
Skulle vi jobba? Vi,
ja, men liksom... för att jag var ju också orolig för att säga, okej, är det här något som är värre än en... Alltså, man vet ju inte. Nej. Och det är så här, kommer de släppa in en på flyget då? Ja. Jag vill ju bara komma hem. Ja. Det enda jag vill är att komma hem. Det värsta som skulle kunna hända nu är så här, var kvar här.
Ja, här. Bara, i vår lilla bur.
Ja. Hemskt.
Nej, fy, stackars dig.
Ja.
Men skönt att du hämtat
dig. Nu har jag återvänt. Jag är fortfarande lite så här inom, och jag kan verkligen inte... Alltså, nu har vi pratat om den tonfisken, men jag kan inte säga... Det roliga är också så här, de här poddarna som vi lyssnar på. När jag kommer tillbaka efter typ 17:e gången på toaletten på flygplanet, så sätter jag mig och så säger han, Erik, okej, vill du lyssna på podd? Jag bara... Ja, du vet, vad som helst, bara känner helt så här. Och då är det Kinsa och Dennis, eller vad de heter. Ja, Kinsa och Dennis, men den podden, gravidpodden. Där en av dem berättar att hon hade ätit en tonfisk. Nej. Men här i Stockholm, du vet, och sket på sig hemma. Alltså, du
men
vet, verkligen
alltså,
så
här,
ja, du vet, och jag, oh, du vet, Angelica bara, okej, lyssna inte nu, kanske. Nej. Jag bara, nej. Ja, nej, men no more. Alltså, ja, men, det var...
Nej, tonfisk, vi måste, jag vet inte.
Ja, faktiskt.
Tog lång tid. Nu kan jag äta, men tog lång tid.
Nej, jag tror det kommer ta lång tid för mig också. Jag bara känner så här.
När jag liksom.
Ja.
Och vågade också. För jag...
Men det där hände mig med bläckfiskringar en gång också. Ja. Och jag har ju inte ätit bläckfiskringar sedan dess. Så jag var 20. Det är 15 år sedan. Jag kan fortfarande inte...
Nej, det var hemskt alltså.
Nej.
Jag har aldrig känt sån dött. Alltså jag var helt övertygad. För min kropp levde sitt eget liv. Och det var så, pulsen slog och blodet kändes som att det kokade. Och hela
nej, men man vill, ja, men det är det. Man vill ju liksom inte må så igen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, det vi ska prata om idag är en film som kommer att släppas den 20 juni och vi ska berätta lite mer om den. Men först tänkte jag bara lite bakgrundshistoria. Vi har ju pratat lite grann om det här förut, hur alltså våra barn när de går på förskola, vi har ju haft lite utmaningar, ni har ju haft lite utmaningar om hur man dels på förskolan hanterar situationer där barnen kanske säger saker och ting som man tänker inte direkt kommer från dem, eller det är lite så här, men jag vet inte hur jag ska förklara, men rasistiska kommentarer kanske. Så. Och vi hade ju det nyligen också. Ja, men fördomsfulla. Också. Där man tänker så här, men det här måste nog komma hemifrån. Mm. För vad är sannolikheten att en femåring tycker de sakerna han säger tycker? Och där blir det ju också frågan om så här, vems ansvar är det? Är det förskolans eller är det föräldrarna? Så jag tycker att det är föräldrarna såklart. Och det kommer ju hemifrån. Däremot så tycker jag också att vi är väldigt, när man ska förklara någonting för ett barn, så vet jag ju själv hur vi har det. Det är ju subjektivt. Alltså det är ju saker och ting som jag har lärt mig, som jag tycker. Det är ju ens egna åsikter som man då projicerar på, för det är det man relaterar till. Och då blir det också sen när man ska förklara liksom vart människor kommer ifrån, det här med etnicitet och olika länder utanför. Alltså sådana saker blir ju också utifrån ens egna individuella perspektiv, många gånger. Och den biten kan man faktiskt inte som, alltså man kan ju inte kontrollera det. Nej. Som vuxen person. Nej. Och där tycker jag att det ändå är någonstans där förskolan och skolan kommer in. Oh ja. För de är ju ansvariga för att utbilda barn utifrån generella premisser där det kommer in liksom vetenskapliga fakta och du vet, statistik och saker och ting som faktiskt är grundläggande kunskap, allmänbildning.
Precis, jag menar väl lagar och regler.
Och ja, men exakt. Mm. Och det här har vi pratat om förut. Och Kodius kom ju hem med en bok en gång som heter Åka buss, som Zion älskade. Och den älskar jag också faktiskt, för den handlar om just flyktingar. Och den handlar om nu är det en liten tiger som är istället för ett barn då. Mm. Men det är en liten tiger som flyr ett land också. Allting börjar väldigt fint och det är alltså någonting som man kan relatera till. Mm. Så här har man det. Så här kan ett barn ha det i ett annat land. Ja. Men sen så blir det krig och barnet och barnets familj då tvingas att fly och någon lämnar man kvar. Och sen så kommer de personer. Men hur man anpassar sig till det nya samhället och allt det. Är det någonting som ni pratar om mycket hemma?
Alltså, både ja och nej skulle jag vilja säga. Alltså, vi pratar ju om det också utifrån att våra barn ju får känna på att de är annorlunda. Så vi pratar ju väldigt mycket om liksom, hur man ska omfamna alla människor oavsett hur de ser ut, hur de är, vem de är, hur de pratar. Eller, alltså allt. Mm. Liksom. Att man inte ska... Ja, men att man ska omfamna olikheter. Liksom. Mm. Det pratar vi väldigt mycket om.
Mm.
Och sen tror jag också att de pratar mycket om, framförallt de stora barnen när de blir äldre i skolan och sådär, så pratar de mycket om det på precis som du säger, på en annan nivå. Liksom.
Ja. I skolan att, menar du då?
Ja, precis.
För att för oss är det ju så här, för vi har ju verkligen valt, vi har ju inte lagt så mycket fokus på etnicitet ur ett, alltså jag tycker ju också så här, när ett barn är så pass litet som våra barn är, 4-5 år, jag vill ju inte att Zion till exempel ska känna att han är annorlunda. Nej. Eller ska tänka så här, men jag är annorlunda än min svenska kompis för att han är ju själv född i Sverige och hans pappa är född i Sverige, men jag tror också så här, vi blir ju konfronterade med de här frågorna ganska frekvent.
Ja, för vi har ju pratat om dem utifrån att andra barn precis. Har sagt saker, vi har inte tagit upp det. För oss,
alltså det spelar ingen roll. Nej.
För det är precis som vi har ju skrivit en bok, jag och Alex, och där i den boken så är huvudpersonen en svart tjej, en svart liten tjej.
Mm.
Och då blir det ju sådär, åh, ni har skrivit en bok med en svart... Jo, fast den handlar inte om att hon är en liten svart tjej, utan det handlar om att hon bara råkar se ut så, fast det är en vanlig liksom, äventyrsberättelse.
Ja.
Och det är väl lite så man tänker att man får applicera på livet också, att man liksom inte... Man behöver inte göra en grej av det, men sen kommer de ut i världen och så träffar de folk som gör en grej av det och som påpekar och som säger dumma saker. Och det kan vara nära kompisar och det kan vara liksom folk som går förbi eller vad som helst. Och då måste man ju, tyvärr, adressera det.
Ja, men precis. Men vi själva adresserar ju inte det utifrån att det ska vara någonting som är specifikt för vår familj, tycker jag inte. För att jag tänker också så här, de människor som vi omger oss med, till exempel ni och andra vänner som vi har, våra bästa kompisar, Alexander och Malin. Jag bara, ni? Nej, men förstå, alltså, det är ju väldigt så här, det är ju familjer som faktiskt har alltså, blandade, blandat hudfärg och du vet, så här, vi har ju kompisar ursprung, som är, blandat ursprung. Vi har kompisar som är från Iran och det är från Spanien, alltså från olika, jättemånga olika länder. Så för oss är det ju verkligen ingen grej. Men däremot så känns det ju verkligen som att i vissa, vi har ju blivit konfronterade med det ofrivilligt nu på sistone i och med vissa incidenter som har hänt på förskolan. Det har varit ett barn som har sagt vissa saker till Zion med en negativ ton.
Mm.
Och då blir det så, okej, vad är en negativ ton? Jo, men om mitt barn blir ledsen, alltså om han blir ledsen och kommer hem och säger att jag ser annorlunda ut, eller så här, lägger negativ fokus på sin hudfärg, eller att han är mörkare, eller att men pappa är brun, men det är okej.
Okay. Ja, men exakt.
Och så fort det händer, då tycker jag att det blir ju mitt ansvar som förälder att jag tar upp det med förskolan. Sen tycker jag inte att det... Eller jag vill ju såklart alltid konfrontera personen i fråga och föräldrarna i fråga, men sen har vi ju blivit rekommenderat att inte göra det utan ta det förskolevägen. Och då tycker jag faktiskt att det är ju väldigt sunt om det dessutom i en förskoleplan eller en läroplan ligger inslag av den här typen där man lyfter saker och ting som till exempel etnicitet och du vet, utländsk bakgrund och invandrare. Jag är ju själv första generationens invandrare. Jag kom hit när jag var 7-8 år. Och då blir det ju så här, för mig, alltså, vet, men vi pratar om de här sakerna ur en positiv bemärkelse. Vilket man faktiskt inte kan applicera på alla. tycker jag. Och där blir det ju då, det är ju där förskolans roll och skolans roll kommer in. Och då finns det ju faktiskt en organisation som heter Teskedsorden, som arbetar med just den här typen av frågor, som är en ideell organisation och jobbar för att lyfta sådana här ämnen då. Och prata, och just nu är ute på skolor och på förskolor då för att prata med barn och unga om normer, identitet och allas lika värde. Och det tycker jag är fantastiskt. Så det här är ju, det har ju släppts en film också från Teskedsorden som heter Saras resa, som kommer att lanseras den 20 juni, som vi faktiskt tittade på nu precis här innan, som vi tyckte var väldigt fin. Och den påminner vi väldigt mycket om den här boken Åka buss. Nu vet jag inte vem författaren är, men det är ju också en bok som handlar då om just flyktingar. Och jag tycker att just i den här filmen som vi såg nu var det ju väldigt, Sara är ju då en ung tjej som, eller en liten tjej då, som bor i Syrien, har jag fått det uppfattat om. Det kan ju vara vilket annat land som helst. Men det handlar ju om hennes resa från hemlandet.
Att ha en vanlig vardag.
Exakt.
Liksom, som alla andra, till att det blir krig och vad som händer.
Och det tror jag är väldigt viktigt, att man, liksom, att man som barn, för att jag tänker också, nu riktar sig det, just den här filmen riktar sig till barn mellan 7 och 9 år, så det är ju mer barn i din barn i din ålder, Malin.
Barn i min ålder. Just det.
Ja, men det är ju
jag
mer...
Jag kände
stor behållning. Ja, nej, men det är ju också, det är ju barn mer som du... Gud. Det är ju barn som du har.
Ja.
Så för mig, men jag tänker så att jag skulle kunna visa den här för till exempel Zion.
Jag skulle kunna se den med och liksom ta till sig det som han kan ta till sig av det.
Ja, men precis, för den är ju väldigt, så man kan ju relatera till den så här, en dag har man det väldigt bra, precis som vilket annat barn, och allt är bra, och man har drömmar och man liksom,
och
man leker.
Tänk att det är som vilken dag som helst här hemma, och sen så händer någonting.
Precis, och det hade ju faktiskt kunnat hända. Nu är Sverige väldigt neutralt på det sättet.
Men det kommer till makten.
Nej, men precis, för det finns ju liksom, man vill ju inte heller lyfta saker och ting ur ett, men däremot så tänker man vill ju inte heller liksom lägga, som förälder så tycker jag det är väldigt viktigt, det finns ju 100 saker som vi kan prata om som är negativa i världen, som är liksom dåliga, och det finns krig och det finns liksom,
och det är sorgligt,
och det finns rasism och det finns död och människor går bort. Liksom. Men jag tror också så här att ett barn kan ju inte hantera dem, alltså de frågorna och de känslorna på samma sätt. Nej. Och då tycker jag att det är viktigt att man istället lyfter de positiva sakerna och inte skapar oro till exempel. Så. Men däremot tycker jag också det med dagens flyktingströmmar att det är viktigt, för att Saras resa handlar ju också om hur hon sen kommer till Sverige och den första tiden ur ett barns perspektiv, när man kanske inte har kompisar från dag ett, eller att man inte kan språket och man inte riktigt vet hur man ska vara i det här nya.
Precis, men också att hon kanske har varit med om, eller de som kommer som flyktingar idag har varit med om saker som har varit traumatiska och som kanske har lämnat sår i dem, och
precis,
hur man ska bemöta det och hur man alltid ska vara liksom öppen mot andra människor och någonstans ha i bakhuvudet att alla har varit med om olika saker och att man alltid ska försöka förstå människor och liksom, jag använder ordet omfamna igen, de så som de är, och att man även kanske kan ha förståelse för om det visar sig, ge sig uttryck på olika sätt eller sådär, att man liksom har en större tolerans gentemot folk och deras liksom bakgrund.
Precis, och den här filmen är ju någonting som lanseras då den 20
och
juni.
Och ser det som något positivt också.
Exakt, och det är just för att det ska kunna vara ett verktyg för både pedagoger och föräldrar att prata om flykt och integration och vänskap och allas lika värde och så. Och det här är ju riktat då till barn mellan 7 och 9 år, som sagt.
Jag tycker det är jätteviktigt. Bra, jag om skolor att ta upp det här och visa filmen. Och
precis, för det är, ju, det är ju där det börjar faktiskt. Jag vet faktiskt inte, alltså 7 till 9 år, absolut. Men jag tycker också det här är en film som kan visas
på
förskolor och barn som är mindre. Ja, för den är ju väldigt lätt att förstå. Och det som jag också tänker, som jag kan relatera till, när man har gått igenom någonting som är väldigt som är väldigt livsomvälvande för en själv, och en tragedi eller vad det nu än är, så tror jag också så här, det som man inte tänker på som även som vuxen är ju att saker och ting triggas. Alltså ångest triggas ju av vissa situationer som kan vara helt obegripliga för någon annan.
Precis.
Men just det här med liksom när man har flytt från ett land, nu har inte jag själv erfarenheten av det, utan vi kom ju hit på, alltså vi bodde ju på i en flyktingförläggning till en början då, men det var ju för min pappa var flykting från Irak, och han har ju historier om den tiden och hur det kändes för honom. Men jag tror också så här, som vuxen kan man ju hantera saker och ting på ett annat sätt, men som barn och bära med sig de traumatiska upplevelserna som som kanske triggas senare i livet.
Mm,
är faktiskt ingenting som man som vuxen, alltså som har stått utanför det, riktigt kan relatera till. Så jag har ju till exempel kollegor och vänner som har berättat om så här, ja, men jag har mardrömmar som har kommit nu på senare år, eller du vet, jag får ångestattacker, och det, du vet, när de har gått och pratat med någon,
okay,
så har
ljud,
ju liksom,
liksom,
det kan vara vad som helst,
dofter,
ja, som triggar de här liksom, sakerna, ja, som jag, du vet, ibland kan känna så här, ah, gud vad hemskt, men jag kan ju inte, alltså min känsla kring det är ju inte lika stark som den personens känsla kring det. Jag kan ju inte relatera till det,
nej,
på samma sätt.
Nej, kan man inte, om man inte varit med om det.
Nej, precis. Och där även tänker jag också att det är ju någonting som, alltså också i vuxen ålder, att man faktiskt ska ta hänsyn till.
Absolut.
Och jag tror att det är ju människor också som man kanske inte riktigt, alltså det är ju inte så baserat på ytliga faktorer, bara med den personen har säkert hemska krigsminnen. Jag tror att det kan vara vem som helst som bär på trauman
liksom
och ångest.
Och alkoholiserade föräldrar eller haft våld i hemmet eller liksom, du vet, vad som helst. Som inte behöver vara krigsrelaterat.
Precis.
Vi vandrar alla omkring med sår. Liksom.
Exakt.
Eller hur? Alla gör ju det, har ju sina sår på olika sätt. Ja. Och därför är det så viktigt att vi liksom är... Jag menar att man är... Det finns ju något sånt jätteslitet citat som brukar stå över allt det här. Att du ska alltid möta alla med vänlighet. För du vet aldrig vad den som står bredvid dig går igenom. Inte ordet för det på engelska.
Ja.
Men typ det där som man ser på Instagram i tid och tid. Liksom.
Ja.
Och så är det ju verkligen. Att man måste, framförallt i dessa tider, känner jag att vi är så himla snabba att döma. Och vi är så snabba och liksom...
Ja, och det kan ju också vara åt ett så här, du vet, när man, om man kanske känner så att man inte är, att man tycker att någon är lite störig eller irriterande eller beter sig på ett visst sätt. Och jag tror bara människor generellt, alltså det är något tabubelagt i att prata om hur vi mår faktiskt, för att när man ställer frågan hur mår du?
Alltså,
ja, det är det vanliga svaret. Man går ju aldrig in på
sig, man
är
jättedålig.
Nej, exakt, så det är ju också vårt sätt att ta emot en annan människas berättelse.
Precis.
Som också har betydelse för hur pass öppen någon annan kan vara.
Absolut.
Jag menar, så jag tycker någonstans att, återigen, som vi alltid, det känns som att vi alltid liksom avslutar och avrundar med att man ska vara öppen och man ska försöka ta in andras perspektiv och ha förståelse för andra människors situationer och utmaningar. Men en sak som vi pratar om, jag har ju...
Hotas av det som är olikt en själv.
Ja.
Alltså inte känna sig hotad av det och sluta sig.
Precis.
Vilket jag tror är det som händer mycket ute i samhället idag. Att vi blir så himla pepprade hela tiden med att men Sverige håller på att gå under och det är dens fel och det är dens fel. Man pekar finger åt vems fel det är.
Ja.
Sverige håller inte alls på att gå under. Alltså så
Nej.
Är det inte. Men det finns en massa så här lite skrämselpropaganda kring olika saker och det gör ju att vi sluter oss och att vi vägrar förstå och att vi inte lika lyhörda och öppna, och det tror jag är jättefarligt liksom, på alla plan.
Ja, men och sen så tycker jag också att om man nu ska försöka förstå eller relatera till någonting, jag pratar ju så här, jag har ju ingen erfarenhet att jag har flytt någonstans ifrån själv, men min pappa har ju det, just för att han flydde ju från Irak och under den tiden, han hade ju oss i Moldavien då, och Moldavien är också en del av Sovjetunionen, så när hela den resan skedde var det ju också, han var nog i 40-årsåldern när det när han liksom, när de kom till Sverige eller när vi kom till Sverige, och då var, eller 40 år sedan, var nu närmare 40 år sedan i alla fall, och hela den, alltså det steget, och det pratade vi ju om, du vet, nu berättade jag för mina tjejkompisar när vi var i Barcelona just den här historien om hur han kom till Sverige och liksom det steget, men tänk, alltså jag har en otrolig respekt för människor på den tiden faktiskt som tog det steget, att okej, nu kanske man inte hade något annat val om man flydde från ett land, men förstå att såhär, det finns ingen internet.
Nej.
Du kan inte såhär, kolla upp vart ska jag, googla Google Maps, where am I going? Det finns knappt telefoner, man får boka tid i såhär, telefonkiosker, och folk kommunicerar med brev, och då ta sitt pick och pack i vuxen ålder med sina barn och du vet, förflytta sig till ett annat land. Förstå respekten för den grejen. Fatta och göra det. Nej, och inte ens idag.
Nej,
inte ens idag. Idag är det svårt. Man tänker så flera år, hur ska jag, okej, vad ska jag för jobb där? Och då var det så här, det finns inget val. Du har inget alternativ. Du ska förflytta dig från, från punkt A till punkt B. Du har ingen aning om hur ditt liv kommer se ut på punkt B. Alltså, det, och hur du ska, och det, för oss var det också så här, vi fick ju hjälp av rädda barnen eller Röda Korset att förflytta oss hit. Men också så här, det, hela, liksom, hela vårt liv som vi hade då, jag och mamma i Moldavien. Ja. Alla, jag kommer nu när förra året när vi skulle flytta pappa då från deras gamla lägenhet efter att mamma hade gått bort, var det också så här bokhyllor som de hade haft, alltså det var ju bokhyllor som var så här 45 år, alltså så här äldre än vad jag, som de hade haft hela livet. Tänk att så här, okej, nu ska en container, alltså du ska packa in alla dina grejer i en container, sen ska du ta typ kanske, jag vet inte hur lång tid det tar, ett halvår innan dina möbler kommer fram. Alltså bara en sån grej, bara det perspektivet. Du vet, utan någonting, utan att veta något. Och sen också det komma till ett annat land där du absolut inte har samma möjligheter eller rättigheter. Eller rättigheter, ja, men möjligheter.
Nej, absolut inte samma möjligheter.
Nej, som du hade haft i ditt hemland. Nej. Till exempel pappa var ju både lärare, han utbildade sig till advokat. Alltså du vet, allt det här. Sen jobbar han som vaktmästare. Resten av sitt arbetsliv i Sverige.
Sjukt,
ja. Ja, men det, och det, sådana saker, om man sätter det i perspektiv och tänker så, okej, vem känner jag som faktiskt har föräldrar med utländsk bakgrund? Och tänk dig då att så här, nu var det ändå rätt så bra förutsättningar kan man säga. Det var ju liksom inte, han flydde ju inte från, alltså det var ju ingen som sköt efter honom och han fick ta båten över. Och det här ser man ju liksom i den här filmen då som riktar sig till barn. Just det här hur det kan gå till med en flykt. Alltså det är folk dör ju på vägen.
Ja,
alltså det är båtar och det är liksom, det är människosmuggling. Och, alltså det är så många faktorer
som
i det här.
Som gör, liksom.
Ja, förstår du då att ha gjort den resan och sen komma fram till punkt B som är här och nu. Och då fortfarande resten av sitt liv känner det här utanförskapet.
Ja.
Hur kommer vi bort från det?
Jag vet inte. Jag vet. Alltså hade jag vetat det så hade jag fan...
Och det är det här som medmänsklighet handlar om i slutändan. Att så här, även om inte du har någon erfarenhet av den bakgrundshistorien som finns. Alltså respekten för att en människa faktiskt har gjort hela den här resan. Alltså det, den tänker jag är en grundläggande alltså, förutsättning för att man faktiskt ska kunna kalla sig själv för medmänniska.
Ja,
och inte
överhuvudtaget respekten för sina medmänniskor och för liksom allas olika upplevelser och var man kommer ifrån och vad man har gjort och vad man, alltså jag vet inte, det finns så...
Ja men och allas faktiskt lika värde för att den här personen hade ju 100% ett annat liv där den personen kom ifrån. Alltså ett helt annat liv.
Ja. Det är därför jag kan bli så förbluffad när folk tror att men de kommer bara hit för att få, du vet, socialbidrag. Vem gör det? Vem lämnar hela sitt liv och all sin trygghet, sina släktingar, du vet, hela sin historia bakom sig för att fly till ett land för att få socialbidrag? Alltså det är så absurt så att man blir liksom...
Nej, och samtidigt är det så här, gör man det,
kanske
man gör det för att man inte har något annat val. Alltså det finns inget annat val. Och sen får man ju såklart, Sverige är ett underbart, fantastiskt land som jag verkar liksom, det här är mitt hemland. Även fast jag är liksom, jag kan inte riktigt placeras i någon form av, du vet, så här, jag är svensk eller jag är rysk eller jag är iraker eller du vet, min man är från... Alltså, men jag känner verkligen så här, alltså, alla de möjligheterna som vi får här, det är fantastiskt. Men jag tycker också vi som människor faktiskt kan, du vet, öppna upp och dela med oss av det som faktiskt finns här.
Vi får inte mindre för att någon annan får med. Det finns ett räcker åt alla.
Och det är upp liksom till var och en, faktiskt.
Precis.
Var man är sin lyckas smed, heter det så?
Ja, nej men kolla.
Det har kommit ett litet citat. Jag är så dålig på såna här saker faktiskt. Ja, jag har lärt mig jättemycket om midsommar nu till exempel. För att jag håller på att göra en midsommarquiz till hela kontoret som vi ska ha nästa vecka. Så jag har så här googlat, if you don't know, ask the internet. Ja. Det är mitt motto.
Så du kan ha allt om fallosymboler.
Ja, och det är inte en fallosymbol har jag lärt mig. Det är faktiskt ett kors.
Aha.
Så är det.
Vad är ringarna då? Det hänger ju såna ringar på sidan.
Ja, men det är ju midsommarkransar.
Ja, men vad har de på korset att göra?
Nej, jag vet inte. Ja, ingen. Vi googlar vidare.
Vi jobbar vidare.
Nej. Ja, men nu måste vi avsluta.
Ja, det måste vi.
Ja, tack för ett bra samtal som vanligt.
Ja,
och vi hörs faktiskt nästa vecka. Och då blir det ju lite sommaravslutning, eller? Där vi berättar lite om sommarplaner
och
vad vi ska göra.
Jag ska kräns och
sjunga en sång
och bjuda på saft.
Ja, kul. Det tycker jag att vi gör.
Ja.
Okay. Ja, eller vänta mig saft och jordgubbar.
Här på plats. Jag kommer ha glömt det. Imorgon kommer jag ha glömt det igen. Ja. Nej, jag ska komma ihåg det.
Ja, bra. Vi ses då.
Det gör vi.
Ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.